Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som har äran idag att åka till en person som jag har känt till hela mitt liv. Jag heter Ann Sandin Lindgren och vad heter den här fantastiska människan?
Margareta Sjödin.
Och jag tänker så här, vi som är 60 plus.
Ja, det kan man.
Ja, vi vet precis vem du är. Hur skulle du säga att vi känner till dig?
Har jag gjort bort mig nu igen?
Ja. Precis. Och när jag läser på om dig, då är ju du en person som har känt väldigt intressanta människor. Det stod att Lars Ekborg upptäckte dig.
Ja, det kan man säga. Han ville att jag skulle vara med i en film, men sen fick jag ett jobb på Knäpp upp och sen så uppträdde jag där med ett dansnummer. Och det var väldigt trevligt med alla människor där. Carl Gustaf Lindstedt och Birgitta Andersson och Povel Ramel själv.
Ja, att vara med i gänget, då är man ju liksom, ja, vad ska man säga, legend i Sverige. För att både Lars Ekborg var ju en fantastisk person och var med då. Du var dansare och skådespelare.
Jag började som dansare faktiskt och så fick jag små roller och så gick det vidare på det sättet. Mm. Och sen åkte vi på turné med Tavleskorna som var Knäpp upp då. Och i Norge och överallt. Och överallt så stod jag i tidningarna och visade upp mig.
För du var en vacker blondin och det är du fortfarande faktiskt.
Ja, tack ska du ha. Ja, de kallade mig för lärarinna med pärla i naveln. För jag dansade med en bikini och så hade jag en pärla i naveln.
Ja, för du var utbildad folkskollärare.
Ja, jag var folkskollärare från Härnösand.
Ja. Ja, och det är det som är roligt. Min far, Åke Sandin, han intervjuade folk, han, alla möjliga människor här. Och han intervjuade både dig och din mamma.
Jag är Vera Sjödin. Och hon tyckte det var så himla trevligt att få berätta om sitt liv från Härnösand. Ja, jag bodde ju faktiskt i Härnösand i 22 år av mitt liv. Så sen fick jag jobba hårt med min accent från, eller mitt idiom från Norrland, när jag gjorde roller.
Ja, och det är väl fantastiskt. Idag vill man ju inte ta bort sina... Nu får man ju vara gotlänning hela livet. Man måste inte... För min far kom ju också från Ångermanland.
Ja.
Och han jobbade också hårt när han kom till Stockholm för att inte låta som... Ja, varför var det fel?
Det var lite bondskt att låta norrländskt, ja, som en bonde eller bondfru eller någonting.
Uh-huh.
Och sen hade man annorlunda ljud och jag fick till exempel roller för Disney att översätta roller och göra Aristocats och Bianca i Bernhard och Bianca till exempel. Och då måste jag ha ordentliga ljud alltså. Så jag fick jobba med Siv Ruud bland annat.
Fantastiskt.
Ja, hon var underbar. Mm. Och jag träffade på hennes dotter här några veckor sedan. Och jag sa, men är det Siv Ruud, sa jag. Och herregud, hon har varit borta länge. Men dottern såg exakt likadan ut. Och jag blev helt förvånad. Och hon kände till mig från sin mamma då.
Jaha, vad roligt. Ja. Åke Sandin var ju så att när han skulle säga älg. Det var enda gången jag hörde han sa älg. Då svalde han hela älgen. För han sa aldrig älg i Stockholm. Det var enda gången, se upp för älgen, sa han. Så, och vi tyckte det var så konstigt hur man kunde säga älg på det viset.
Älgen?
Ja.
Jag klarar det idag också.
Ja, det är bra. Men pratar du ångmaländska någonting annars?
Jag tycker jag har kvar lite grann nu faktiskt. Men mina ö-ljud har varit väldigt så här bassa. Det fick jag jobba mycket med. Att vända dem lite mot u.
Aha.
Örjan. Istället för örjan.
Men om du utbildade dig då till lärare.
Ja.
Var någonstans gick du utbildningen då?
Ja, det var folkskolseminariet då i Härnösand.
Men hur kom det sig att du hoppade över då till att bli skådespelare och dansare?
Jag ville ju det hela tiden, men hemifrån så sa de, du måste utbilda dig och ha ett jobb så att du kan försörja dig. Och då valde jag den vägen att bli lärare helt enkelt, folkskollärare. Och jag tyckte det var roligt.
Du började jobba som det också?
Ja, jag var ett halvår på Katarina Södra skola här i Stockholm. Då Och det tyckte jag var fantastiskt roligt. Och det var svårt att lämna barnen. Vid jul redan lämnade jag, för att då hade jag jobb redan.
Ja. Men hur lärde du dig dansa och skådespela då? Gick du utbildning på det också?
Nej, det hade jag ända sedan jag var liten. Gick jag dansa i Härnösand. Och jag ville ju bli dansös från början. Ja. Men mer tåspetsdansös. Men sen insåg jag att jag inte hade... Jag var inte tillräckligt begåvad i den vägen, utan mera kanske annan typ av dans. Jag älskar att dansa fortfarande.
Och du blev ju liksom hela svenska folkets älskling. Var det 1969?
Ja, 68 och 69 gjorde vi Partaj.
Partaj. Ja. Och på den tiden, då tittade alla människor på samma tv-program. För det fanns bara en kanal. Så var man på tv, hette man Snoddas eller vad man nu hette, då visste alla vem man var.
Ja, det var roligt tyckte jag. Ja. Ja, de kom fram på gatorna och sa hej och sådär. Det tyckte jag var jätteskojigt.
Men att spela den där rollen då, för det var ju att spela dum blondin. Det skulle man ju aldrig våga göra, alltså sätta en vacker kvinna idag och spela en sån roll. Hur kändes det då?
Ja, nu hade jag ju min lärarexamen bakom mig, så jag tyckte att det var schysst.
Det var schysst, ja. Berätta för de yngre lyssnarna, Partaj, då var det fullt med små sketcher, va? Det var sketcher, ja. Och så kom du fram plötsligt.
Ja, så fick jag vatten över huvudet. Så fort jag gjorde någonting eller sa någonting fel, så fick jag vatten över huvudet. Ja. Och det var väldigt jobbigt, för jag rullade upp det med Carmen Curlers och så fixade jag håret. Och så fick jag vatten på det, gång på gång på gång. Kämpigt, men jag stod ut faktiskt. Ja. Bra betalt.
Bra betalt. Men idag är du känd för någonting annat också.
Ja, jag är konstnär sedan länge tillbaka. Mm. Och det har följt med mig under alla år. Och jag tycker själv att alla konstformer hör ihop på något sätt. Och dansa fram sina målningar, till exempel rörelsen. Det hör ihop på något vis. Mm.
Men jag tänkte, din skådespelarkarriär, i och med att du var med de här fantastiska människorna som Beppe Wolgerts och alla de här som ändå var de stora skådespelarna. De var inte många som vi alla kände till.
Nej.
Men du ville vidare. Du åkte till USA.
Ja, men det var nog inte så mycket det, utan jag gjorde mycket roller på teatern i Sverige.
Teater också?
Ja, jag gjorde en hel del på scenen och mot Jarl Kulle och filmer också i Sverige. Så till exempel Miss och Mrs. Sweden känner många till. Den var en väldigt rolig film. Och sen i USA, det var mycket på grund av att familjen skulle flytta dit. Så... det blev på ett annat sätt och konsten tog över mera då.
Men hur var din familj? Hade du barn då när du flyttade dit?
Ja, jag hade ett barn, Hanna. Mm. Och så då hade jag henne att ta hand om. Och sen skulle man åka långa vägar för att pröva för olika roller. Jag gjorde det några gånger, men jag tappade lusten. Jag tyckte jag började om igen. Jag hade kämpat hela livet och liksom kommit på topp, tyckte jag.
Du var på topp?
Ja, jag fick roller hela tiden. Ja. Och så helt plötsligt så skulle man börja om och klappas i stjärten och hela det där. Ja. Det tyckte jag var tråkigt.
Ja.
Så då ägnade jag mig mer åt måleri, som jag också hade börjat med tidigare. Och jag hade min första utställning 72. Och sen fortsatte på den vägen och jag fick beröm och så där vidare. Ja, och då utvecklades den sidan och jag tyckte det var så spännande att pröva olika konstformer.
För du hade stora utställningar också då?
Ja, jag hade i många olika länder också åkt iväg. Jag hade i Seattle på Svenska institutet där bland annat, och i Chicago och sen i Buenos Aires och i Kina hade jag i Shanghai.
Mm-hmm.
Så det var väldigt många olika, men ändå var det Sverige jag tyckte var roligast, för det var många som kände till mig sen tidigare och kom och tittade på konsten.
Mm. Men 25 år bodde du i USA, va?
Ja, det blir väl det.
Ja. Jag tror att jag läste det. Ja. Men är inte det ett tufft land? För att alla vill ju liksom göra succé, alltså... Du hamnar i Kalifornien.
Ja.
Hollywood, alla vill till Hollywood, ja. Alla vill bli stjärnor.
Ja.
Hur blev du mottagen liksom, när du kom dit som svenska?
Jag hamnade i ett gäng med svenska tjejer, damer som var väldigt gulliga och sådär. Och de umgicks vi med familjevis också. Så att jag ägnade inte så mycket tid åt att pröva för roller. Men jag träffade ju på olika människor. Diana Ross bodde hos oss i vårt hus med hela gänget bland annat.
Mm.
Det var en spännande tid.
Mm.
Och många andra som man träffade på bara så där helt plötsligt i Malibu Center. Och ja, så, ja, jag tyckte att det var väl roligt det, men jag var inte så imponerad om jag säger så, utan jag gjorde mitt jobb.
Och du fick fler barn där i USA?
Ja, då fick jag två flickor till och de är kvar där och har flyttat från Los Angeles till San Francisco.
Mm.
Och en dotter var här och hälsade på, Emma Lucia. Hon håller på med musik och är väldigt duktig och ambitiös. Och båda sönerna håller också på med musik. En är 16 och en är 11 år.
Barnbarnen alltså?
Barnbarnen och hennes man är också musiker. Och sen Hanna som är kvar här, hon är konstnär.
Åh!
Oh. Väldigt duktig konstnär. Ja. Vi bor på Värmdö, Hanna Hellsten.
Ja. Vad roligt!
Ja. Ja.
Och då måste vi ta det nu, det som Tyresöborna vill veta. Hur kom det sig att du hamnade i Tyresö?
Ja, det var min mamma som, och mina föräldrar som byggde i Bollmora, i Bollmoradalen. Och ja, så att... På det sättet så hamnade jag också här och sökte efter ett hus att komma nära så att, att när jag kom till Sverige så skulle inte hon ha hela jobbet och ta hand om mig och barnen och sådär. Så då helt plötsligt så såg jag en annons. Jag klippte till direkt och det var det här huset.
Ja, tala om var vi är någonstans. Var är vi?
Sommarliden. Ja, och det ligger nära Tyresö strand.
Just det.
Ja. Tyresvägen också.
Ja, numera ett stort hus som alla vet. Det går under öknamn, den strandande Finlandsfärjan döptes den till i början. Men nu är det en vårdcentral.
Ja, just det.
Och man åker vänster sen efter det.
Ja, exakt.
Vänster, vänster åker man.
Ja, det blir väldigt bra. Man hittar en röd stuga och så när man kommer in kanske den inte är så liten, eller hur?
Alltså det är ju fantastiskt. Och det måste jag säga... Alltså det hela huset är som en, ja, man ska säga en ateljé, utställning, bara fantastiskt mycket vackra saker.
Ja.
Och konst.
Ja, jag älskar färgstarka saker. Det gör jag.
Jag kan inte så mycket om konst. Jag lyssnade på Lars Lerin och han sa någonting, så han vill inte se sina egna tavlor, för då tänker han, den är ju inte klar, den kan förbättras. Så då vill han ta ner den och fortsätta på den. Men du klarar av att ha dina konstverk runt omkring dig?
Ja, jag trivs och har dem omkring mig. Han är ju perfektionist. Jag är mera att jag leker fram mina målningar. Och sen kanske jag går för långt med dem. Att det borde vara mer luft ibland.
Mm.
Men jag tycker att det är en del av mig. Jag vill måla, jag vill uttrycka mig på det sättet.
Och du har haft flera utställningar i Tyresö har jag sett.
Ja, jag har haft på Tyresö bibliotek. Och innan dess har jag varit med i kyrkan och på slottet. Men det har varit mest i min egen ateljé.
Ja, och det är ju roligt att du liksom håller dig nära här. Och jag fick ju kontakt med dig för du bad att du hade sett att vi hade gamla inspelningar med dig själv och din mamma. Så jag digitaliserade såna här gamla inspelningar så fick du dem. Och för att du var återkommande gäst hos Åke Sandin.
Ja, det var jag verkligen. Och han var så trevlig att ha att göra med. Och han, ja, det var flytt på hur han frågade saker och han visste allting. Och ja, det var jättemysigt.
Och sen tyckte han extra bra om dig bara för att du kom från Ångermanland.
Ja, och jag tyckte om honom för han kom därifrån.
Ja, det var han ansåg att där satsar man bara på kvalitet.
Ja.
Men var det inte också så att alla ni som växte upp, ni fick som kämpa er liksom, när ni kom till Stockholm fick ni verkligen jobba på. Det är många som har haft långa vägar, jobbat med liksom utbildningar, komma till Stockholm, komma in på högskolor. Så många duktiga norrlänningar bor ju i Stockholm.
Ja, det är sant. Det är väldigt kamp när man kommer ner hit. Alltså. Och man får liksom kämpa, man får ta initiativ, träffa fotografer. Ja, ja, det är jobbigt faktiskt.
Mm. Och din mamma Vera, hon var också från Norrland?
Ja, hon stöttade alltid mig. Väldigt härlig människa, mamma. Jag älskade henne verkligen. Nästan för mycket. Hem till mamma hela tiden från Los Angeles.
Ja. Ja. Vad jobbade din mamma med?
Ja, hon var föreståndare för ett kök. Mm. Och,
här i Tyresö?
Nej, hon var det i Härnösand. Och sen slutade hon arbeta när de byggde huset här. Och då hjälpte de åt. Och då trivdes de väldigt bra och umgicks med folk här omkring.
Men var inte det, om hon flyttade när hon var äldre, var inte det lite jobbigt för henne att flytta från sin hembygd?
Nej, jag tror inte det. Hon började med att åka fram och tillbaka. Och hon trivdes väldigt bra där i Bollmora. Mm.
Och du var viktig för henne? För det var inte så. För jag har ju själv jobbat på Sveriges Television 24 år. Att de här som var på tv i början, så fort de var på tv, då ringde deras mamma, mormor, farmor och sa, eller ja, slipsen satt inte helt rätt ikväll eller vad det nu var. Alla, och sen hennes, jag kom någon när jag intervjuade, som även mamman fick liksom hela bekantskapskretsen. Ja, nu har jag sett Olle på tv igen och han sa så bra. Så att det var ju liksom hela grejen. Alltså var man kändis så var man kändis.
Ja, och ibland fick de ju egentligen skämmas över mig. Jag menar, lärarinna och dansa med Pärla Naveln. Och sen var jag ju naken i en film också. Det var ju förskräckligt. Och så utvikningsbrud också var jag ju. Men hon tog det galant. Och mina föräldrar båda tyckte att det var väl ingenting att prata om. Och du var ju med i en seriös film och sådär.
Ja,
ja, så att de stöttade mig hela tiden.
Ja. Men hur var det då att komma hem till Sverige efter att ha varit 25 år i USA? Det är två helt olika kulturer. Och vilket år pratar vi om när du kom hem?
Nu får vi se, 83.
83. Och ja. Då hade ju Sverige förändrats ganska mycket sedan du åkte.
Ja.
Även om du var hemma på besök. Du levde 25 år.
Ja, men jag levde ju lyxliv ett tag där. Ja. Och byggde ett stort hus som var helt fantastiskt. Helt otroligt hus. Mm. Och du kanske har sett bilder någon gång på det. Det är enormt. Och sen när jag kom hit så var det ju liksom att... jag var ju van med svenska förhållanden. Och jag var van med det här huset. Och, ja, så att det gällde att bygga upp något nytt. Ja. Mm. Så att... det var som att hoppa... Helt enkelt.
Ja, det måste det varit.
Ja.
Men du ville ändå hem till Sverige, eller?
Ja, det var en nödvändighet också under situationen. Det hade brunnit och det var mycket som hade hänt i USA med det fina hus som jag tagit. Ja, det tog 5 år att bygga och sen så blev det väldigt svåra eldar. Och man får vara glad att inte barnen omkom och ingen skadades. Och sen så... Ja, då blev det ju att vi hamnade i Sverige igen. Mm. Och det var man ju glad för att man hade svenska passet och att man fortfarande tillhörde Sverige.
Mm. Men när du kom hem, var det då du började med att liksom prata in i olika filmer, svenska röster och sånt i Bernard och Bianca och sånt, va? Ja,
nej, det hade jag gjort tidigare.
I USA?
Nej, i Sverige. Mm. Så jag, det var ju... Att jag lyssnade på deras tal, Eva Gabor till exempel, och så fick jag säga det på svenska då sen. Så, och sjunga också Kattmammans visa. Och...
Ja, du kan sjunga också.
Ja, jag kunde sjunga. Nu börjar rösten liksom vara lite sådär skrovlig, men jag hade bra sångröst ett period.
Ja. Hur gammal var du när du kom tillbaka till Sverige?
Ja, Men nu säger vi 83. Hur gammal var jag då? Ja. Per, hur gammal var jag?
Du är född vilket år?
42. Jag vill inte säga det nästan.
Du var alltså 41 år. Stämmer det, va?
Ja, det var jag nog. Men jag tycker jag var där när jag fyllde 50 och hade jättetrevligt. Så att det måste ha varit senare, fast jag har glömt bort det. 90-talet var det nog.
Ja, var det 90-talet?
Ja, det var det. Mm-hmm.
Men hur var det att komma tillbaka? Kunde du hitta tillbaka till dina jobb då? Eller fortsatte du som konstnär när du kom hem till Sverige?
Jag fortsatte som konstnär. Ja. Så jag ville inte tillbaka till teater då. Mm. Nej. Utan, nej. Så då blev det en utveckling ändå mera inom konsten. Men jag hade ju redan gått på olika skolor i USA.
Mm. Men då får man ställa en väldigt svåra frågan. Är det så lätt att försörja sig som konstnär? För att jag har ju intervjuat många fantastiska konstnärer som, ja, det är inte lätt. Man måste nästan ha någon i ryggen som försörjer en för att kunna, om man inte lyckas hela tiden. Eller ja. Går det att försörja sig som konstnär när man heter Margareta Sjödin?
Det har gått i perioder väldigt bra. Ja. Och det beror på hur mycket jag jobbar själv också. Mm. Och jag har klarat mig själv faktiskt. Det har jag gjort.
Det har du gjort?
Ja.
Då måste man säga grattis till det, för det är inte alla som kan det. Varken har författat, alltså idag att vara konstnär spelar ingen roll vad man gör, om man sjunger eller om man skriver böcker, författare. Det är inte många som kan leva på det längre.
Det är sant. Jag vet att jag har en business-känsla också. Man måste ha någonting annat som hjälper en att ta initiativ och tycka det är roligt, den ekonomiska sidan också.
En norrländsk drivkraft.
Ja, just det. Precis, du sa det.
Generationer som har kämpat med skog och ja. Alltid huggar i skog. Alla har liksom kämpat med fysiska saker, ja. Om man går längre tillbaka i tiden.
Ja, jag är duktig. Jag kan slå till en Per.
Och vem är Per då som sitter bredvid oss?
Ja, det är min, vad ska jag säga, babyboy hör jag på att säga, men det är han inte, det är min man alltså, nuvarande man, men vi är sambo serbo kan man säga, och det är 10 år vi har varit ihop nu.
Det är fantastiskt.
Ja, så att han är några år yngre än jag, fast jag tycker han är klokare än jag i mångt och mycket.
Men tycker inte du också så här, du som har flera barnbarn, jag tycker att mina barnbarn som är snart 4 och den andra är 7. Alltså så kloka saker som inte kommer ur dem. Jag tänker nästa generation kommer ju gå väldigt bra för när de är så kloka.
Ja, jag har barnbarn i den åldern också. Ja. Min Josefina som bor i San Francisco, hon har 2 flickor i den åldern. Och de är ju så kloka, ja. Verkligen.
Ja, visst är det så. Ja. Det är liksom hopp för framtiden, ja. I den här mörka världen man ibland. Om man läser för mycket nyheter så blir man väldigt mörk i sinnet. Men tittar man på vackra saker och umgås med kloka människor så får man väldigt mycket hopp för framtiden.
Det låter bra. Titta mycket på min konst. Ja. Jag försöker glädja människor. Ja. Det är min uppgift faktiskt. Glädja andra och även mig själv och omgivningen så gott jag kan. Det är inte så lätt alla gånger som för alla.
Nej. Men du målar ju inte bara, du gör ju också skulpturer.
Ja, jag har gjort mer skulpturer för många år sedan. När jag bodde i USA så skulpterade jag. Jag tänkte att jag ska verkligen visa att jag kan göra verkligen svåra saker med mina händer. Jag var duktig på skulptur i alla fall, och det redan när jag var i Sverige så fick jag det allra bästa betyg när jag gick på skolor för skulptur.
Det är att tänka tredimensionellt också, va? Och det är väl ganska svårt när man då målar en tavla, det är platt.
Ja, det kan vara platt, men man kan fördjupa det också. Men skulptur är ju väldigt ett hantverk, men också att mäta. Man mäter med sina händer och känner liksom hur det ser ut. Och man kan känna omkring ett huvud. Jag är väldigt intresserad av ansikten och huvudformer och hur ögonen ligger och munnen och så där vidare. Och det kan man se i mina skulpturer.
Mm. Vilket material har du skulpterat i?
Först är det lera och sen så blir det en form då och så gjuter man i brons.
Jaha!
Ja. Ja. Så att de är väldigt tunga. Och sen har jag också prövat på sten, att rista i sten eller hugga i sten. Och det är också, det var väldigt intensivt. Jag har gjort ett par skulpturer i större i sten. Och inte med maskiner utan för hand. Och jag tycker det är väldigt spännande att gå med blocket som jag hämtade i Palm Springs.
Oj! Ja.
Ja. Och där fanns det många så här fina stenar som man kunde börja hugga i.
Mm-hmm.
Så den har jag gjort och sen har jag låtit gjuta den i brons. Så den finns i två versioner. Den.
Mm-hmm.
Nu kom norrländska fram, hörde jag.
Det är bra, det är bra.
Man ska jag gå in i rollen som skulptör nu.
Ja, vad roligt. Men vad har du för planer nu då? Fortsätt, har du någonting på gång när det gäller utställningar och sånt?
Ja, jag hoppas kunna ha en utställning i min ateljé nu. Det har jag inte haft på flera år. Och vi har inte bestämt datum. Så fort det blir lite fortfarande bra väder så ska jag bjuda in folk och komma. Och de får gärna ringa mig eller höra av sig på något vis till mig på mail. Eller...
Ja, jag kan lägga ut din mailadress på det här programmet. Ja. De som är intresserade. Ja. Jag ska även fota väldigt mycket av de här vackra sakerna så man ser vad du har gjort. Så vi lägger ut dem i sociala medier också. På Facebook, allt möjligt. Lägger ut saker. Ja, men så måste man göra nu för tiden.
Ja.
Om man ska nå olika ålderskategorier.
Ja.
För det som är bra, vi har alltså 91,4 MHz för folk som lyssnar på radio.
Ja.
Och när jag pratar med folk under 40 så säger de, radio, ja det har min mormor i köket. Eller så säger de, aha, farsan har det i bilen. Alltså, men, säger man, lyssnar du på podd? Ja, självklart, lyssnar de på podd? Det är ju samma sak, fast det är på mobiltelefonen. Och, så vi är på alla poddplattformar, Spotify allihopa. Men vi är också på en vanlig radio. Så att vi når alla sorters människor. Och då måste vi göra reklam på sociala medier.
Vad härligt!
Ja.
Det tackar jag för.
Ja, för det är väl en del av, om man är konstnär som du sa, att man måste kunna göra reklam för sig själv också.
Ja. Och det kan du ju se att jag har mycket reklam omkring mig själv och mina målningar.
Mm.
På Instagram och på Facebook bland annat. Ja.
Det är jättebra. Mm.
Jag har inte haft på podd hittills. Det får jag börja med.
Man hamnar ibland på podd.
Ja.
Jag tänkte bara, nu när vi, de som har lyssnat hittills, så vi har pratat om din konst, men alla vi då som har sett dig, jag var då 12 år tror jag. Alltså det var ju liksom hela familjen som samlades framför tvn. Och bara att vänta på att du skulle säga det där. Liksom, det var det roligaste man visste då. För det var alla de här människorna som var med i Partaj. Eller i Knäppa upp eller Ta av dig skorna med Beppe Wolgers. Eller, det var ju såna människor som vi allihopa fortfarande älskar väldigt mycket. Skulle du vilja berätta någonting om de personerna som du jobbade ihop med? Var du minns av Beppe eller på Veram eller de här personerna som du fick äran att jobba med?
Ja, på Veram var ju väldigt blyg, tyckte jag.
Blyg?
Som person, ja. Och lika så Beppe Wolgers, blyg person. De kunde uttrycka sig och regissera, men annars så var de blygsamma. Lasse Ekberg var hej och hå och väldigt gladlynt och så. Och Carl Gustav var väl lite surmulen så där tyckte jag. Ja, det var olika. Och sen den här, vi såg Martin Ljung. Ja. Martin Ljung, han var ju inte klok än. Så. Ja, nu kommer det något farligt här.
Ja.
Jag gled ut på skrivbordet med honom och sa han, du skulle se vad stor den är, sa han. Och jag skämdes. Jag tänkte, hur ska jag kunna se folk i ögonen, publiken, när han försökte få mig att helt ramla ihop och skratta ihjäl mig eller någonting. Men det gick inte med norrländska.
Nej, du kunde säga att
jag klarade det.
Du klarade det. Ja. För det gäller väl också att man kan det i branschen, ja. att man säger ifrån.
Ja, men han var fantastisk. Han gjorde ju frivolter hur som helst. Och han var på äldre dagar var han en gymnast liksom. Ja, den här tegelstenen, den är så tung. Och sen tog han sig en volt med tegelstenen runt.
Jag såg den.
Ja, vad ska jag säga? Ja, Birgitta Andersson tyckte jag var en ljuvlig människa.
Ja?
Oh ja, hon var underbar. Och hon gav oss alla presenter när vi var ute på turné. Och vi var då i Norge. Och där träffade hon sin man.
Jaha.
Ja,
jaha.
Och som hon gifte sig och fick barn med. Om hon fick barn eller om hon gifte sig, men det tror jag nog. Och då var jag med när de träffades. Och sen, ja. Så vi turnerade mycket så. Och Inga-Lill Nilsson, hon är kanske lite bortglömd nu, men jag hon var sångerska och väldigt duktig. Vi var mycket tillsammans på turnén.
Mm. För ni var ett litet gäng som ändå... Ni satt ju inte på någon lyxhotell. Ni,
nej, eller
åkte ni lyxbussar eller någonting.
De satt nog där. Många av dem.
Vilka då?
Ja, många av dem satt nog på lyxhotell faktiskt. Ja. Ja. Men det är klart att det var ju... Man åkte ju... Tälten sattes upp och flickorna för sig och männen för sig i avdelningar. Och sen fick man kissa på en hink och det där tyckte jag var väldigt pinsamt. Och jag kläderna runt omkring mig. Ja, man hann inte gå emellan varven, framträdande. Så det var väldigt primitivt.
Ja, jag förstår det. Det är inte samma som idag när det är ett stort... Nej. Runt alla tv-produktioner är jättemycket människor. Var det mycket folk där som, när ni spelade in?
Ja, det var ju det. Det fanns ju människor som såg till, men vi fick ju klara oss själva. De satte ju upp tälten. Det fanns ju de som arbetade med det. Mm. Så att det, från ställe till ställe drog man.
Mm. Det måste vara en spännande tid.
Ja, men jag gjorde mycket annat också, förutom... Men de var väl de mest intressanta människorna för folk på den tiden.
Mm. Alltså det är som jag tänkte så här, nu ska jag träffa dig. Så här, jag har ju inte sett dig, jag har bara sett bilder på dig. Tänkte att det måste vara en ungdomsbild. Och nu när jag såg dig när du kom ut från huset, du är väldigt lik faktiskt. Folk måste ha lätt att känna igen dig, för du har en aktningsvärd ålder idag. Och det skulle man inte kunna gissa hur gammal du är. Men... Folk känner väl igen dig fortfarande, va?
De gör det. Och precis igår så var det en kvinna som kom fram till mig. Och så sa hon, nej men gud, du ser ju likadan ut.
Ja!
det tror jag inte på, sa jag. Jo, ja. Det är väl Margareta, sa hon.
Ja, men jag håller helt med. Synd att det inte är i tv, att det här bara är radio.
Ja, det är klart.
Nu går jag till din särbo, Margareta. Per, vad då för någonting?
Ja, jag heter alltså Per Lindberg och jag är då sambo med Margareta Sjödin sedan många år tillbaka. Och det har ju sina det har ju sin festliga bakgrund så att säga. Och vi har haft mycket gemensamt fast vi inte har haft något gemensamt.
Vad glömde hon att berätta då, som du tycker man också ska framhålla?
Ja, jag tycker det är fantastiskt och det har vi ju också bilder. Jag är ju den som missköter arkivet så att säga. Och där har vi bland annat bilder på när Margareta framträder på Sankt Petri-logen i Härnösand som 16-åring.
Ah.
Och gör då modell. Det finns ju också dansbilder naturligtvis från olika där hon tog tåspetsdans och så vidare. Och den stilen. Sedan så modelljobb förstås.
Modelljobb
och det är då kända märken på glass och kaviar och allt möjligt sånt här som var välbetalda naturligtvis på sin tid och det var väl sånt som sporrade mycket. En myriad utav omslag på veckopress, vi har det mesta klart och så kvar sedan den tiden. Och, Hon var ju större än ishockey-VM 1965 på bildtidningen C till exempel. Det var ju fantastiskt. Ja. Jag köpte den för en tid sedan på Tradera. 200 spänn kostar tidningen. Det var ju bara på grund av omslaget. Nej, ja. Så att där. Och sen som sagt, de filmerna var ju ett förspel. Sen är det ju teater naturligtvis. Alltså med Sven Lindberg. En kul grej hände mig på väg till Forum. Sådana teaterstycken sattes upp. Och även på Intiman med den som idag
Sven
kanske...
Lindberg.
Ja, Sven Lindberg, men jag tänkte närmast på den här som du satte upp tillsammans med Peter Kleinwitsch. Den var fantastisk och det är väldigt tidigt. Det är 64-65. Ja, så att där finns ju mycket. Sen vidareutvecklingen, naturligtvis Partaj för all del, men det har ju varit mycket andra intervjuer. Man har ju också filmen Mr. och Mrs. Sweden, den har digitaliserats nu. Och Filminstitutet har varit väldigt inkopplad i det. Den finns att titta på för den intresserade. Den är väldigt intressant och kul för en gångs skull. Och sen kanske man kunde nämna att du faktiskt har skrivit ett par böcker också.
Va? Har du skrivit böcker också?
Ja, några stycken. Vänta,
nu går jag till Margareta här igen. Har du skrivit böcker? Alltså inte nog med... Alltså, det här är... Alltså skådespelare, målare, skulptör, folkskollärare, dansare och författare. Vad har du skrivit för böcker?
En heter Sländan och draken. Det är ett år av mitt liv. Och är ganska poetisk bok. Den ligger där ute. Och sen så har jag skrivit, intervjuat olika kvinnor. Vanliga kvinnor var väldigt viktigt. Sex efter 60.
Jaha. Ja. Trevligt.
Och så den boken ligger också där ute. Det var uppskattad och biblioteket köpte den av mig också.
Roligt.
Ja. Ja. Och sen har jag en annan bok som är teckningar som är både på engelska och svenska. Och min dotter översatte den så att det blev liksom... Skrev jag på svenska och översatte hon till engelska och sådär tvärtom. Ibland skrev jag på det ena språket, ibland på det andra. Och så har jag teckningar med.
Ja, vad roligt. Du kan ju alla grejerna. Och jag såg att du hade en fin Wikipedia-sida. Där finns väldigt mycket av det här hela din, vad kallas det? Film och, vad kallas det? Det står alla filmer, alla pjäser, allting sånt där.
Ja, just det.
Så att det är ju kul att man kan titta och hitta vad du har gjort.
Och bra för mig att se. Det är svårt att komma ihåg allting faktiskt.
Ja, tur att du har Per här som kan ha ditt extra minne.
Ja. Man går vidare, det är vad det är. Ja. Och man tycker liksom, jaha, det var det. Och, jag berättade för Per att jag spelade mot Kjellson. Ingvar Kjellson. Och vad hette den då?
I väntan på Dr. Forsman.
Ja, i väntan på Dr. Forsman. Och jag tyckte faktiskt att jag var väldigt rolig. Och jag väntade barn. Och jag ramlade. Jag skulle ramla där. Och doktorn sa, gratulerar, doktorn är med barn. Eller någonting vad jag nu sa. Men det var väldigt roligt hela den där serien. Men det är lite sådana där små saker som jag tycker har gått förbi. Sen gjorde jag ju Solveig Per Gynt också på turné.
Oj,
ja. Och runt om i Sverige på Riksteatern. Det var en tidig sak också.
Fantastiskt. Och med ditt långa liv från... Var någonstans i Ångermanland föddes du förresten?
I Härnösand.
I Härnösand. Då kom man därifrån och sen då bo i Stockholm, flytta till USA och sen nu landa tillbaka i Stockholm och Tyresö.
Ja.
Hur känns det att bo här i Tyresö? För det här är ju liksom ett sånt här program där vi måste framhålla det här fantastiska lilla mysiga kommunen.
Ja, den är väldigt mysig och det är härligt. Och Per springer runt här, löp. Och barnen när de var här, de simmade i Öringesjön, de hoppade där och jag simmade där också och i Notholmen. Och det är fantastiska bad här överallt. Och sen så var vi också mycket på surdeg. Och,
ja, sur och deg.
Ja, sur och deg är så viktigt för dem. Och de ska alltid komma dit och brödet var så fantastiskt.
Ja, vad kul, ja. Vad roligt. Får du hit dina barn och barnbarn från USA ibland då?
Ja, varje sommar kommer de och nu tycker de att de ska komma varje år. Mm. Så vi har sängar här uppstaplade. Hela det här rummet var en, två, tre sängar här uppblåsbara, så här höga. Och i sovrummet sov de andra två. Och Per och jag fick ligga på golvet och i soffan här inne i ateljén.
Snacka om gästfrihet.
Så vi har städat och satt ihop tillbaka grejerna nu så gott det går.
Ja, vad roligt, vad roligt. Ja, tack så mycket Margareta Sjödin att jag fick komma hit. Jag har inte lyssnat på de här äldre intervjuerna av dig. Jag ska kanske göra det och lägga ut dem också sen. För det kan vara roligt att se vad du sa då. Kanske med din mamma också. Det kan vara kul att låta henne höras.
Ja, väldigt roligt.
För det var ju, jag tror att det var 1996 som Åke Sandin intervjuade din mamma.
Ja, jättefin intervju. Jag lyssnade på den.
Ja. Jättekul. Så om jag får ett foto på din mamma sen så kan jag lägga ut det som ett program.
Ja, ja. Jättefint. Mm. Ja. Och tack Ann. Tack Ann för den här intervjun.
Ja, tack själv. Det är så roligt. Alltså det här att få intervjua folk, det är bland det roligaste som finns. Mm. Och då vill jag säga, ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Jag som har gjort den här intervjun i det här lilla fantastiska huset här nära då Tyresö strand kan man säga. Jag heter Ann Sandin Lindgren.